Hej, Kalle Norvald här. Nu har du möjlighet att lyssna på Hur är det med sexlivet utan reklam via Acast Plus. Fäll länken i avsnittsbeskrivningen för att signa upp. Hur sex... Men vad kan mens ha med sexlivet att göra, kanske du tänkte denna torsdag när nya avsnittet av Hur är det med sexlivet nu har släppts. Jo men hörni, det ska jag och sex- och kroppsupplysaren Sanna Vanno beskriva för er. För visst finns det samband mellan hur sexlivet kan upplevas och menscykeln. Men jag tycker att vi tutar igång på en gång. 1, 2, 3.
Sexlivet med Kalle Norva.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Allt.
Välkommen till podden, Sanna Vanno, sex- och kroppsupplysare.
Ja, tackar.
Du är ju en del av en organisation som heter Mensen.
Mm.
Vill du börja med att berätta, vad är det för typ av verksamhet?
Mensen är en ideell organisation som har funnits sedan 2014. Och vi jobbar för det som vi kallar mänskliga rättigheter. Och då stavar vi ju det såklart med E för att vara lite så skojiga.
Är ni från Göteborg?
Ja, faktiskt.
Ja, du ser.
Organisationen startade i Göteborg, så sorry. Vi startade i Göteborg, men nu har vi ju då verksamhet över, vi försöker ha det över hela landet, men styrelsen är utspridd över hela landet och de två anställda som vi är sitter i Stockholm och Göteborg.
Ja.
Men vi jobbar då med liksom det som vi kallar mänskliga rättigheter, och det bygger på 4 ben.
Mm.
Och det första är att alla ska ha tillgång till och råd med det mensskydd de behöver och vill ha. Det andra är att det ska finnas stöttande normer i samhället som gör det liksom lätt att kunna prata om mensen ifall man vill det och sånt där. Och sen så ska det finnas en infrastruktur som ser till att det går att ha mens i samhället. Till exempel att det finns rinnande vatten på toaletten så att man kan tvätta händerna ifall de blir blodiga efter ett tampongbyte eller liknande. Och det sista är att alla ska ha kunskap om allting som har med kroppen och menscykeln och mensskydd att göra till exempel.
Så här står vi just nu och kanske jobbar mest med det fjärde benet då.
Ja,
med kunskapen och informationen.
Precis.
Ja.
Och i förlängningen kan det väl bli de andra också. För jag tänker mig att allihopa hänger ihop väldigt mycket. Det går ju liksom inte att säga att så här, check, nu är normerna kring mens bra.
Nu är vi klara med dem.
Nej, utan det är liksom så här, när vi har snackat med folk på skolor och sånt så märker man ju ganska tydligt att ja, det hänger så himla mycket ihop. För att ifall man till exempel sätter in mensskydd på en toalett på skolan, så kommer de bara liksom typ användas till att doppas i vatten eller något annat sånt dumt ifall man inte har gått igenom hur normerna är eller kunskapen kring varför de här mensskydden är viktiga och så vidare och så vidare. Och vi jobbar ju då framförallt i projekt eftersom att vi är en ideell organisation. Just nu driver vi ett projekt som heter Universell menskompetens där jag är projektledare och där vi tar fram material för att prata om mens med barn och unga oavsett funktion och behov och oavsett vilken förkunskap och erfarenhet man själv har.
Mm.
Och sen så jobbar vi lite i kampanjer och sånt där. Till exempel har vi en kampanj som heter En mänskligare skola där vi vill lagstifta kring att det ska finnas mensskydd på alla skolor.
Men det låter som att den primära liksom, målgrupp för en verksamhet är skolungdomar.
Ja, just nu är det det.
Ja, i det projektet.
Mm.
Ja.
Tidigare hade vi ett projekt som heter Ett mänskligare arbetsliv. Där vi jobbade för att de här fyra mänskliga rättigheterna då skulle finnas i arbetslivet också. Och där har vi jobbat mycket mot fackförbund och olika arbetsgivare och fackförbund och sånt. Och liksom se till att så här, ja, men mensen kommer in i liksom skyddsrunder och sådana saker så att man liksom kollar till så att ja, men finns det papperskorg på alla toaletter för de som behöver slänga en binda eller sådär.
Wow, vi kommer komma in på det också, men vilket fint, det är synd att det är ett komplement, men vilken fin del också av den undervisning som sker på grundskola och gymnasieskola. Mm. Vi kommer ju prata om sexualundervisning förstås, eftersom det här är också en del av det. Men vi kanske ska börja med en ännu mer grundläggande fråga. Hur skulle du beskriva, vad är mens?
Alltså det är ju en jättebra fråga.
Tack så mycket. Det var du som gav mig den.
Vid första anblick så tänker man ju att mens är det här blodet som kommer ut ur snippan ungefär en gång i månaden.
Mm.
Men jag och liksom mensen vill ju trycka på att mens är så mycket mer. Och jag tror du också är medveten om det.
Absolut. En av anledningarna varför jag ville att du skulle komma hit.
Ja. Men vi kommer prata mer om det senare. Absolut. Så jag tänker mig att vi går igenom bara det yttersta av mensen. Liksom nu. Men mensen ingår ju i det som man kallar en menscykel. Och menscykeln sker inuti kroppen i organet som heter livmoder som sitter i nedre delen av magen. Och menscykeln liksom bygger på, man räknar den från den första dagen på en mens till den första dagen på nästa mens. Och en menscykel är oftast för de flesta mellan 25 och 35 dagar. Ibland är den lite kortare, ibland är den lite längre. Det är inget farligt, men det kan vara jobbigt ifall den är kort och svårt att bli gravid ifall den är lång till exempel.
Precis.
Men vissa kroppar är sådana att de hoppar väldigt mycket i. Så här, ena menscykeln är 22 dagar, andra menscykeln är 35, andra är 29 och så vidare.
Mm.
Och andra har väldigt, väldigt regelbunden. Men inom läkare och sånt så kallar man att den är regelbunden ifall den kommer ish en gång i månaden.
Mm.
Och under den här menscykeln då så liksom har man ju då mens och sen så är det en period då ägganlag i äggstockarna mognar fram tills man kommer fram till ägglossningen som sker ungefär 2 veckor innan menstruationen kommer.
Mm.
Och det är precis vid ägglossningen som man då kan bli gravid. För ifall det här fertila ägget träffar en spermie så kan det ju befruktas och leda till en sammansmältning som sedan kan bli ett barn.
Precis.
Och sen så precis innan mensen kommer någonting som man brukar kalla för PMS. Som jag nog också tror vi kommer att prata om.
Kommer vi också prata om, absolut.
Det är ju liksom det fysiologiska.
Och bara här, några enstaka minuter in i det här avsnittet, tänker jag att många av lyssnarna säkert har fått mer kunskap om mens än vad man fick under sexualundervisningen i grundskolan.
Ja.
Eller nu är det min högst egna gissning. Mm. Men varför tror du att det liksom är sånt underprioritet ämne att ta upp i undervisningen? Du som också har varit väldigt mycket i skolans värld.
Jag tror både att det beror på att liksom mens har hamnat lite mellan stolarna på ett lite olyckligt sätt.
Verkligen.
Dels så tänker man att mens borde kopplas ihop med sexualkunskap.
Mm.
Vilket gör att man tänker att ja, men det tar vi upp sen i sexan, precis, sjuan,
ja,
åttan när vi pratar om sex.
Mm.
Men mensen kommer ju oftast, alltså de flesta får ju mens när de är någon gång mellan 10 och 30.
Ja.
Och man kan få så tidigt som liksom när man är i 8-9 års åldern. Och det gör ju att man behöver kunskap om mens betydligt
vad
tidigare
är,
än vad man får. Men sen så tror jag också att på grund av hur mensen ses på så tänker man att mensen är någonting privat. Mm. Och jag hade gärna sett att man pratade om liksom livmodern och snippan och sådana saker, även snoppen såklart, på ett bättre sätt redan i lågstadiet och
precis,
kanske i förskolan, för att liksom där ska man ju prata om olika organ och kroppsdelar och dess funktioner. Men på grund av då att liksom livmodern och snippan och snoppen anses vara privata ämnen så vill man inte riktigt ta upp dem när barnen är så små kanske.
Nej, och jag tänker också att man är så nervös som antingen förskolepedagog eller lärare eller vuxen i skolan att man också just tänker att det är så känsligt att om vi börjar prata om det här med små barn så kommer det liksom bli panik och så kommer vi väcka massa björnar som ligger där och sover och tänker att det liksom skulle inspirera till att barn gör saker.
Pillar och tittar. Ja.
Men jag tänker det gör många barn redan, om inte alla barn på ett eller annat vis.
Ja.
Oavsett om det är på sig själv eller på någon annan.
Men de gör ju det hemligt liksom.
De gör det ju hemligt.
Att det är hemligt. Vi gör ju det hemligt för barnen, tänker jag mig. Så jag tänker mig att det är det som liksom lite gör att så här, ja, men man tycker inte att det passar in där det kanske borde passa in för att det är för privat.
Mm.
Och sen när det väl kommer så kommer det för sent. Det finns forskning som som visar på att majoriteten av alla barn, dock är inte den svensk, men det finns ingen svensk forskning. Mensforskning i Sverige är väldigt liten.
Yeah.
Men det finns liksom ganska mycket forskning som visar på att barn och unga får prata om mens först när de får mensen i sin underbyxa och ser den och då liksom går till sin förälder, oftast mamman.
Yeah.
Och då berättar mamman om mens, just så här har du en binda och det är det.
Alltså nu har jag aldrig menstruerat av biologiska skäl. Jag har ingen livmoder eller snippa, så jag vet inte hur det är att
det är
ha den upplevelsen. Tack. Men jag har ju förstås väldigt, eller förstås, jag har väldigt många tjejkompisar och jag minns när jag har ju alltid haft rollen i mitt kompisgäng som lite sexualupplysare väldigt tidigt i livet. Kanske säger någonting om mig som
born
barn,
this
vet
way.
Inte. Ja, born this way. Men jag kan tänka mig också att väldigt många, om man inte har fått någon som helst kunskap om ens att mens handlar om blod.
Mm.
Och jag menar, vi är ju väldigt inskolade att blod ska vara något kanske lite läskigt.
Oh ja.
Så tänker jag att rädsla är en känsla som är ganska logisk att man upplever.
Ja, det är ju väldigt olika. Men många barn som har liksom tillgång till internet och sådana saker får ju någon form av kunskap om att mensen kommer komma. Liksom.
Så där är ju nätet verkligen en skyddsfaktor.
Ja, verkligen. Jag själv läste Kamratposten när jag var liten och jag
har
inget minne av att mamma pratade med mig om mens eller pappa. Men jag visste ju definitivt att det var mens jag fick när jag fick den. Liksom.
Mm.
Men man hör ju berättelser om barn som kanske har vuxit upp i en kultur där man inte pratar om sådana saker i lika
eller
hög
tillgång
grad.
Till att läsa Kamratposten eller liknande.
Precis. Eller kanske inte ha tillgång till internet på samma sätt.
Nej.
Och då är det ju väldigt vanligt att man verkligen alltså, tror att man ska dö för att liksom kroppen börjar blöda och slutar inte blöda. Och när man har mens så känns det verkligen som att så här, mensen tar aldrig slut. Det bara är så mycket blod. Det är det ju inte egentligen.
Men känslan är så.
Men känslan är att det kommer väldigt mycket och det blir liksom lätt mycket blod på typ vita lakan.
Men så är det ju ofta med liksom vätska som man mäter i en liten kopp och sen häller ut på en platt yta, så ser det ju kopiöst mycket ut. Det är därför också många unga killar eller unga vuxna män som jag träffar som pratar om så här, men gud, jag får så otroligt mycket utlösning. Vadå, så här, ja, fast det är inte så mycket när man skulle samla ihop där och lägga ett mått.
Lägger vi en liten matsked.
Ja, men typ så är det ju inte så mycket. Nej. Men det känns ju så, det ser mycket ut.
Mm.
Och sen är ju blod också ganska mörk i färg, så det ser ju också stort ut på så
det
sätt.
Det är ju också en intressant grej, för att många tror ju också att de har bajsat ner sig när de får sin första mens, för att alltså man pratar ju om att mens liksom är rött, det är blod och lalala.
Men, eller blått enligt vissa bindreklamer.
Men många gånger så är ju mensblodet mörkare väldigt nära brunt och nästan till och med svart och ganska klumpigt och sådana saker. Och det beror ju på att när det tar tid så koagulerar blodet ut med vägen och det gör helt enkelt att det blir klumpigare än vad blod är, så som man ser blod som en bloddroppe.
Ja.
Och det är ju någonting också vi inte pratar så mycket om.
Nu är jag ju färgblind, men jag menstruerar för sig inte heller. Men jag tänker att också, har man mens och är färgblind så kan det också bli ännu mer obehagligt. Ja. Det blir ju aldrig blått, har jag inte mött någon färgblind som sagt vissa mensreklamer brukar vilja lura oss till.
Nej.
Vilket jag också kanske tänker mig, nu min högst egna gissning, men jag tänker att det kan också spä på distansen mellan vad mens faktiskt är när man liksom håller på med den typen av reklam.
Mm. Men någonting som vi brukar prata mycket om är ju att normen kring hur mens ska vara är ganska smal, fastän att 50% av jordens befolkning har eller har haft eller kommer ha en menscykel. Så är liksom normen för hur mensen får bete sig väldigt, väldigt tunn och svår att få plats i. Man pratar om att menscykeln ska vara 28 dagar, man pratar om att mensen ska vara röd, man pratar om att det är kvinnor och tjejer som har mens, man pratar om att mensen gör lite ont och då kan man ta en värktablett och äta choklad. Men med tanke på att så många har mens så är det ju liksom som man brukar säga. Så här, det finns lika många upplevelser av mens som det finns människor.
Precis.
Och sådana saker. Ja. Och det är någonting som vi pratar mycket om, att vi måste vidga normen kring mens. Vi måste göra det liksom mer okej att också ha mens. En menscykel som är 20 dagar. Vi måste göra det mer okej att ha en menscykel som är 40 dagar. Allt det där som är normalt. Mm. Om man ska säga så, eller liksom medicinskt korrekt.
Ja.
Det är helt okej. Okay, men på grund av hur normen kring män ser ut så tror man inte att det är okej. Okay. Och då blir man ju orolig. Och det ser vi ju mycket hos barn och unga, att det är just, är jag normal? Frågan som i sexualkunskap generellt.
Ja, men verkligen.
Som är det allt mynnar ut i.
nu under hösten 2022 så har ju läroplanen uppdaterats och man ska ju i skolan bredda perspektiven på det som vi tidigare har kallat för sex och samlevnad. Och nu ska vi prata om sexualitet, samtycke och relationer.
Ja.
Och visst att mens kanske inte nödvändigtvis handlar om sexualitet på det sättet, men det handlar om reproduktion som ju också ska vara en del av den här undervisningen.
Ja.
Hur tänker du kring att det kan implementeras i undervisningen i sexualitet, samtycke och relationer på ett mer effektivt sätt än vi kanske historiskt sett har gjort?
Ifall man bara ser mensen som det här blodet så förstår jag att man typ så bara, nu har vi berättat vad mens är.
Verkligen.
Men vi har
kanske
ju...
Kanske också säga någonting om vuxna perspektiv, ja. Kan vi säga. Men, ja.
Precis. Men vi har ju liksom till exempel tagit fram en, i det här projektet som jag projektleder, har vi tagit fram en plan för hur man kan prata om mens. För...
Och jag lägger förstås då en länk till det materialet i avsnittsbeskrivningen så att vi, ifall ni inte hinner anteckna nu.
Men där har vi ju liksom en idé om att så här, i årskurs 1-2 kan man gå igenom kroppsdelarna och deras namn och funktioner som vi pratade om
toppen.
Innan i enlighet med läroplanen.
Ja.
Och sen så i årskurs 3 upplever vi att det är...
Då är man 9 år.
Ja, precis. Mm. Där upplever vi att det är bra att introducera mens som en funktion med koppling till liksom puberteten, för i den åldern så börjar folk se pubertetsdrag hos sig själva, och jag minns själv att jag upptäckte ärtan i bröstet och bara, åh nej, nu har jag fått cancer som liksom typ 10-åring.
Precis.
Och det är ju så himla onödigt att barn ska behöva känna det.
Ja, och att man då kanske vet ord, det är faktiskt en berättelse jag har hört från ganska många barn och ungdomar, att man har ord för cancer men inte för bröstutveckling. Det säger ju någonting, tänker jag.
Verkligen, alltså, ja, jag minns det så väl. Mm. Och då i trean tycker vi att det är bra att ha fokus på liksom mensskydd och fysiologin kring mens och typ gå igenom menscykeln och sådana saker.
Ja. För alla barn? Eller bara vissa barn?
Nej, vi tycker att alla barn...
Gud, vilken ledande fråga. Nej, jag håller med, förstås. Alla barn känner
för detta. Vi tycker alla barn. För det är ju också, som ett litet avstick från det här, så är ju det också en väldigt intressant... I det här projektet så har jag gjort ganska mycket intervjuer med människor om liksom deras erfarenhet av menskunskap och kunskap kring mens och sådana saker. Och majoriteten av de personerna som själva inte mensar, som jag snackade med, berättade om hur de... fick sin kunskap om mens från sin första flickvän som de hade någon gång i tonåren.
Ja.
För att då blev mensen ett problem för dem, eller vad man ska säga. Ja. Och deras flickvän då var tvungen att berätta hur mensen funkar. Och de lärde sig hur ofta den kommer och hur hon mår då. Och jag tycker det är så galet att det,
det
liksom ska ligga på...
med tid. För jag tänker också då kopplat till liksom homosexuella unga killar som då inte har en kvinnlig partner kanske som första partner. Det har i och för sig en hel del ändå. Men att då får man inte den informationen av en partner heller.
Nej.
Och det kanske då också spär på någon form av liksom underlivsfobi.
Och det finns ju även personer som inte är homosexuella kan ju vara utan partner väldigt, väldigt länge. Ja.
Det här är ju en information just för att, nu är det mitt egna ord, men det är ju en ganska stor fittfobi i samhället generellt sett. Och då tänker jag att det här kan ju också spä på det.
Ja.
Så det är bra jag vill bara poängtera att det är bra att alla barn får den här kunskapen.
Verkligen.
Oavsett könsidentitet.
Verkligen. Det är ju också ett besvär, eller vad man ska säga, att även personer som själva menstruerar har liksom koll på sin egen menscykel och sin egen... Så här funkar det för mig. Det här skyddet funkar för mig. Jag har provat detta och detta. Men man har ganska dålig koll på, som vi pratade om innan, den här breda variationen i hur mens kan funka.
Mm.
Vilket gör att ifall man typ jobbar på en arbetsplats tillsammans med andra människor som menstruerar, så kan man sakna begrepp för att någon annan kan ha så ont att den inte kan jobba under mensvärken till exempel. Man bara, ja, men ta en tablett, det klarar du. Det blir ju liksom någon form av respekt fråga att faktiskt sätta sig in i att vi har olika erfarenheter och upplevelser.
Det är en helt riktig rimlig intervention då att undervisa de här sakerna i liksom relationsblocket av sexualitet, samtycke och relationer. För det behöver ju inte bara vara i kärleks- eller romantiska eller sexuella relationer, utan också hur är man en bra kompis och hur man är en bra arbetskamrat.
Verkligen.
Men årskurs 3 var det på innan vi började prata om sidospåret.
I årskurs 4-6 rekommenderar vi att man öppnar upp för en djupare förståelse för mensen som liksom personlig upplevelse. Och då ha fokus på hur man kan leva med mensen. Hur man sköter den och hur det känns och sådana saker. Och sen så i 7:an och uppåt så rekommenderar vi att man ska hjälpa eleverna till en djupare förståelse för mensen som samhälleligt fenomen. Och där kommer vi in på liksom de här normerna kring mens som kommer utifrån i samhället. Mm. Och även hur kroppar anses skulle vara i samhället och sådana saker. Mm. Så då blir det en ganska heltäckande bild.
Men verkligen, det var ju svinbra. För jag tänker på det sista du pratade om. Det är ju där som jag många gånger som psykoterapeut kommer in. Just de här samhällsnormerna kopplat till menstruation. Där många har mer eller mindre problem kring det. Vissa är liksom hemma i sin kropp och mår bra i det och har koll på sin egen cykel. Men det finns ju en ganska stor grupp av personer som har mens som ju blir väldigt begränsade. Och jag tänker att det är också en jätteviktig del i undervisningen att prata om att i vissa delar av vår värld eller vårt samhälle, inte bara utanför Sverige förstås, utan även innanför vårt lands gränser, så är det ju unga människor som inte får gå till skolan när de menstruerar.
Mm. Ja, och jag kan också bara säga att i den här länken som du kommer lägga, så har vi också tips på metoder till varje utav de här.
Alltså det är bara att lägga upp det på en tallrik till alla som möter
alltså
barn
i sitt
verksamhet.
Alltså det är så lätt att prata om mens
efter
detta. Ja. Så det är toppen. Men på tal om det här med samhälleliga normer, ska vi kasta oss in lite i liksom varför
verkligen.
Det finns så mycket samhälleliga tabun kring mens?
Ja, det där är ju en fråga jag har vridit och vändit på väldigt mycket gånger, både hos mig själv och i människor jag möter i mitt arbete. Att något som du säger, 50% av världens befolkning har eller kommer att få mens.
Mm. Eller har haft.
Eller har haft. Och ändå så hittar vi liksom på små oskrivna regler kring, alltså jag menar i religiösa skrifter har det väl stått här och där att det liksom skulle vara någon form av straff till kvinnan för att de är kvinnor.
Jag har faktiskt klippt ut vad det står i Bibeln.
Ja, kör på. Det var länge sedan jag läste Bibeln, så det är bra att vi påminner
det. Det gör man inte varje dag.
Nej, inte heller hos mig i alla fall. Jo, vissa gör ju det, men jag är inte en av dem.
Nej, jag gör inte heller det. Nej. Men jag har klippt ut lite från tredje Mosebok här. Alltså det finns ju mycket i historien, men vi börjar med Bibeln.
Ja, vi börjar med en kristna tron.
Ja, i tredje Mosebok står det: när en kvinna har menstruation och det kommer blod från hennes kropp, varar orenheten i 7 dagar. Den som rör vid henne är oren till kvällen. Allt hon ligger på medan hon har sin menstruation blir orent och allt hon sitter på blir orent. Den som rör vid hennes bädd ska tvätta sina händer och bada och är orent till kvällen. Den som rör vid något hon har suttit på ska tvätta sina kläder och bada och vara orent till kvällen.
Hur mycket evidens det finns för denna saga.
Ja.
Jag tänker att här har vi ett gott exempel just på en normativ ansats där vi tänker oss att vi ska försöka leva utifrån en distansering till utifrån alla som menstruerar, kvinnor då i den här texten.
Ja.
Man var ju
men det är också så intressant
Bibeln,
att liksom så här, sitter man på en stol
och
någon annan kommer och rör vid den stolen,
så blir man smutsig.
Så blir man orent till kvällen, även om man tvättar sig.
Ja.
Det är värre än corona liksom.
Ja, under restriktionerna skulle det se ut om vi hade de här i samhället. Då hade vi ju haft att göra.
Och liksom, nu har inte jag full koll. Nej. Men det finns passager om mens i ganska många heliga skrifter. Och de har ju ändå satt mycket normer, såklart.
Hela vårt svenska samhälle är ju någonstans grundat på kristen tradition. Så jag menar, det är ju inte så konstigt att det här hänger kvar till viss del.
Mm.
Och att de här perspektiven på att de som menstruerar skulle vara orena.
Ja, och många säger ju själva liksom att de upplever sig som orena och så här, allt är bara kladdigt och äckligt. Och jag tror att det var Essity, alltså märket bakom Libress, som har gjort en undersökning som visar att omkring 30% av alla som menstruerar känner sig obekväma i sociala situationer när de har mens.
Mm.
Man har ändå mens kanske en vecka i månaden. Och då ska man gå runt och känna sig obekväm socialt.
Och skippa kalas och tillställningar och gå i skolan eller något. Ja, men det kanske också är en följd av det här synsättet. Att vi liksom envisas med att diskutera personer som menstruerar, eller i alla fall då är i det blödande stadiet, att man tänker att det är smutsigt.
Mm.
Och det är klart att om man hör det gång på gång så internaliserar man väl den bilden, tänker jag.
Ja, verkligen. Det finns ju inte bara heliga skrifter som har pratat om hur dåligt mens är. Vi har ju också den gamla goda Plinius den äldre. Har du koll på honom?
Tar vi. Jag låtsas och säger Nej, jag vet inte. Berätta.
Han levde för superlänge sedan. Han dog i lavan från Vesuvio i Pompeji.
Ja, i Italien där uppe.
Ja, jag tror vulkanutbrottet var år 79, tror jag.
Ja, det var väl strax efter Jesus födelse.
Ja, precis. Den gamla gode Jesus födelse.
Ja. Alternativt då innan vår tidsräkning, som man också kan säga på ett annat vis. Ja. Vad sa denna snubbe då?
Jo, men Plinius skrev ett jättestort uppslagsverk som fick väldigt mycket spridning på den europeiska kontinenten. Och det hette...
Det var dåtidens Twitter.
Precis. Ja. Naturalis historia. Så det var liksom naturhistoria typ. I det så skrev han väldigt mycket om mens. Han hade en himla kunskap om vad mensen kunde göra.
Ja.
Och enligt honom var också mensen ganska farlig. Han pratade till exempel om att bin som kände lukten av mens kunde falla ner och dö. Han menade att hundar blev galna av mens. Han menade att mjölk surnade, att frukt ruttnade.
Av att en person som menstruerade var i närheten?
Ja, jag tror det.
Okay.
Kor blev galna, frön torkade. Han sa till och med att knivar kunde bli slöa och speglar dunkla.
Oj.
Av mens. Jag vet inte ifall man liksom var tvungen att stryka mensblod över spegeln eller ifall det bara
då
var
blir det
en som,
grömligt, men,
eller att en som hade mens speglade sig. Alltså det är ju ofantliga krafter i det här mensblodet.
Och vilken samhällsfara.
Ja, på den här tiden så var ju också boskapet och naturen och att liksom ens grödor gick som de ska. Funkade det inte så dog hela släkten, hela byn. Och då kan ju jag ändå tänka mig att man kanske tog det säkra före det osäkra, eller att man ifall det gick dåligt ville ha någonting att skylla på.
Ja.
Jo, men det var ju för att Katja där borta med mensen.
Precis,
var
sabba
i,
för alla oss. Du och jag sitter och liksom raljer lite över det här, men det är som du säger, man tog väl den förklaringen man hade lättast till hands för att förklara varför inte vetet odlades eller varför kossorna helt plötsligt blev sjuka.
Ja.
Så jag tänker att det var väl en förklaring som de då tyckte var lite logiskt. Jo, för Katja hon mensade ju där, så jag tänker det är väl klart att det måste vara hennes fel.
Mm.
Men att det faktiskt också finns lite annan kunskap idag.
Mm.
Ja, så märkte vi också, bara kopplat till hur vi gjorde med, under början av pandemin och corona.
Ja.
Då gjorde vi också vad vi trodde var rätt.
Ja.
Som visade sig sen inte alls kanske stämde alla gånger. Och det är ju det vi människor gör. Sen är det väl lite typiskt, tänker jag, att det liksom hamnar på, generellt sett i alla fall, kvinnolotten. Att vara den orsaken till att saker och ting blir dåliga.
Ja, men alltså det märker man ju i många. Man märker ganska tydligt att man liksom har letat efter förklaringar till mensen på olika sätt genom historien. Man har ju många gånger kopplat den till månen och tidvattnet eftersom att det också är cykliskt månadsvis. Och sen så har vi ju de gamla grekerna som pratade om humoral patologi.
Ja.
Det har du väl full koll på?
Det har jag inte full koll, men jag har koll på det i alla fall.
Där bygger det ju i alla fall på
att man har...
Där bygger det på att vi har fyra vätskor i kroppen.
Ja.
Gul och svart galla, slem och blod.
Ja.
Och när de här vätskorna är i balans så mår vi bra. Och ifall någon är i obalans så mår vi dåligt på olika sätt. Och att alla kvinnor då varje månad måste läcka ut lite blod.
Ja. Ja.
Det är ju ett stående bevis på att man har blod i obalans givetvis.
Ja. Men en sån som inte menstruerar då är mer i balans oftare liksom.
Ja.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Det finns många exempel på att man har letat förklaringar och
precis
hjälp.
Ja.
Men sen så var det ju liksom kring förra sekelskiftet kan man väl säga som kopplade ihop det här med graviditet och hela menscykeln. Det kan ju vara så att människor hade kopplat ihop det tidigare, men man dokumenterade det i forskning och sådana saker.
Det är det som är skillnaden.
Sekelskiftet. Precis, det är då det gäller så
precis
att säga.
Ja.
Och då började man ju också prata om att menscykeln behöver energi och menscykeln behöver liksom all kraft man kan få, och man använder det som argument för att hålla kvinnor ute från arbetslivet och från studier, för vi kan inte lägga energi på att tänka för att då kan vi inte få barn och så vidare.
Ja. Alltså, när jag hör dig prata, Sanna, alltså både du och jag som har tidigt vår karriär jobbat i sexualupplysningens namn. Mm. Alltså det är hur mycket uppslag som helst i en mensintegrerad sexualundervisning också. Du ger ju hur många exempel som helst på liksom idéhistoria som man kan ta upp i historielektionerna. Hur vi kan prata om maktstrukturer i samhällskunskap, hur vi kan kolla i demografi på geografin, hur vi kan kolla i biologin med menscykler. Så det finns ju hur mycket som helst.
Absolut.
Så jag poängterar igen då att klicka in ner på länken som i avsnittsbeskrivningen för att få ännu mer inspiration. För det här är ju för många också livsnödvändig kunskap att ha.
Och alltså även så här typ nutida grejer som att typ analysera, som vi har varit inne lite på med blott blod och sådana saker. Och vi har samlat in första mensenberättelser från barn och unga som man också kan analysera utifrån så här, varför beter personen sig så här när den får sin första mens. Och se lite igenkänning och sådana saker. Så,
vilken pangförening det var.
Finns massor av bra grejer.
En vanligt förekommande förklaring till liksom varför sexlivet ibland kan trassla till sig, det är när en eller båda lider av PMS.
Mm.
Alltså heterosexuella relationer där en gör det och i samkönade relationer att båda kanske har det.
Mm.
De största konflikterna kanske händer ifall PMS inträffar samtidigt. PMS är ju en förkortning för premenstruella spänningar. Men hur skulle du beskriva PMS?
Ja, alltså det som du är inne på här är ju framförallt om aspekterna
precis.
Av PMS. Men man brukar säga att PMS är både psykiskt och fysiskt. Och de fysiska delarna är framförallt att kroppen lägger på sig massa vatten så man blir liksom svullen, man känner sig lite klumpig, man kanske får ömma bröst till exempel och öm hud överhuvudtaget.
Jag hade en klient som beskrev det som att det var som att man hade feber fast utan febern.
Ja.
Att bara just huden är som att man
Men det är faktiskt en väldigt bra beskrivning.
Ja.
För de psykiska aspekterna är då...
Det är de jag möter mest.
Ja. Det är oftast de som brukar strula till det i relationer och sånt i alla fall.
Mm.
Men de psykiska aspekterna är att man får lite närmare till starka känslor. Det är inte helt kartlagt, men man tror att det beror på att en signalsubstans som heter GABA blir liksom mindre och den är så här känslodämpande.
Ja.
Och det gör liksom att när man känner någonting så kan inte GABBAn dämpa det, utan då kommer liksom irritationen väldigt snabbt och ilskan kommer snabbt och man blir ledsen snabbt.
Och just det här GABBAn har inte jag hört. Jag brukar prata, det här är min egen hemmasnickrande teori, så jag kanske får läsa på mer om just GABBAn. Men jag brukar prata om emotionellt immunförsvar. Just att man blir lättare tillgänglig till starkare känslor, men då kanske det är GABBAn snarare. Jag har bara hittat, psykologiserat detta lite med just emotionellt immunförsvar.
GABBAn är ju en typ av emotionellt immunförsvar, låter det som
precis.
Då. Men det är bara att GABBA heter det medicinskt också.
Ja, och jag hittar på något eget ord. Brist på naturkunskap i min utbildning. Ja.
Vissa människor har ju mycket PMS. Man brukar säga att ungefär 70% av alla mensare har PMS någon gång ibland.
Ja.
Men vissa liksom upplever det mycket och har stora problem med det.
Mm.
Och vissa känner att så här, man blir lite mer
retlig.
Ja, typ. Ja. Och vissa märker knappt av det alls.
Nej.
Och det tror man är liksom lite samma som att man är allergisk mot att ha låg GABBA. Precis som vissa blir helt paja av att det är pollen i luften medan andra kan ligga.
Typ jag på mig själv.
Ja.
Kan jag får ett avsnitt med sex och pollen sen tror jag.
Medan andra kan liksom ligga i gräset och
ha runt.
Världens bästa liv. Och det visar ju också att så här, vi är olika. Det går inte att säga att så här, en är så här och nu är alla så. Men det är väl då framförallt, tänker jag mig, i de möten som du har så är det ju de här, alltså att man irriterar sig lättare. Att man bara, varför ställer du ner glaset så hårt?
Precis.
Och sådana saker. Wow. Ja.
Och det tänker jag, det kan ju vara lite lättare då som partner för man har en sådan. Jag har faktiskt formulerat några tips till dig som har en partner som på något sätt har PMS-problematik. Delvis handlar det ju att man landar i någon form av acceptans att så här i läget. Det är ingenting som man liksom helt enkelt bara kan styra ifall man har PMS-problem alla gånger. Sen kan man förstås lära sig det med över tid. Men att en acceptans med att det är några dagar per månad det här faktiskt blir svårare. Att lyssna på sin partner, lyssna till vad den behöver.
Mm.
Och det kan ju vara allt från liksom att man bakar en kladdkaka till att man inte är hemma på en timme där det är som svårast liksom för att stötta i det.
Mm.
Och förstås är det också lite kopplat till det med att inte ta kanske allting personligt då, när GABBAn är så låg eller när emotionella immunförsvaret är så pass känsligt, så kan det ju finnas en poäng att just prata med sig själv i det. Att det som sker nu är ju liksom inte representation för förhållandet i stort.
Det visar ju också forskning att det som funkar bäst är ju att ha förståelse och lyssnad från sin omgivning.
Precis.
Så det spelar ju liksom ingen roll ifall det är en partner eller en brorsa eller en
whoever.
Förälder eller jobbarkompisarna.
Och jag tänker, om vi då går omkring och tror att vi är smutsiga så kanske man inte vill lyssna och förstå. Ja, så stryk den normen, tänker jag. Men ytterligare ett tips är ju att försöka prata om vad som sker under PMS-dipparna också när man är emotionellt nykter.
Ja.
När gabban är lite högre då, för att just kunna förebygga att inte hamnar i någon sån här dålig konflikt under tidens gång. Och sen slutligen, det är ju så här standardrådet, det är att ta hjälp om man märker att det blir för svårt att hantera. Att det finns faktiskt människor som får skattemedel för att jobba med de här grejerna. Alltså ungdomsmottagningen om man har åldern inne. Familjerådgivning finns ju också som faktiskt kan prata om de här sakerna också. Mm.
Och sen så finns det ju liksom medicin för den enskilda också. Många med PMS upplever ju alltså stor förbättring av att äta till exempel antidepp under PMS-tiden.
Ja.
Så det finns liksom lösningar för det.
Det gör det.
Man ska
det
här, inte gå runt och lida för mycket.
Nej, jag tycker att det tål att upprepa. Man behöver inte gå omkring och lida.
Nej.
Utan det finns mycket hjälp att få om man vågar ta den.
Men sen så skulle jag också vilja lyfta, jag tycker den här delen som du sa om att inte ta det personligt ifall man är den som då drabbas av den här ilskan eller vad man ska säga. För jag skulle också vilja trycka på att de här känslorna är liksom äkta. Det är ingenting som bara sitter i huvudet.
Nej.
Utan när man har PMS och när man känner den här irritationen så...
Det är riktigt i stunden.
Ja, det är på riktigt. Jag vill också understryka att man inte ska förminska PMS-känslor.
Nej, nej. Bra förtydligare.
Och liksom bara så här, nej, jag tyckte inte att du menade det.
Men det är jättebra att du förtydligar.
För att liksom så här, de är verkligen äkta.
Ja, men annars finns det ju risken om det skulle inte vara... Det, tack, jag tänker att om det inte skulle förtydligas så kanske det finns ytterligare en risk att man liksom skambelägger sig själv för sina PMS-besvär. Också.
Ja,
tack.
Verkligen.
Jättebra. Det är därför så bra att vi är två här idag. Ja.
Alltså jag själv kan ju ha PMS-besvär och liksom när jag gör det, tänder till eller skriker eller vad jag nu gör, så känner jag att så här, det här var helt rätt.
Ja.
Och sen så typ bara vilar jag liksom i någon timme och jag bara, oh, gud, varför
vad gjorde
jag så?
Där?
Men det är ju en konflikt inom mig också som PMS-person. Såklart. Men gud, varför beter jag mig så här?
Ja.
Men jag känner ju det jag känner och ja, det får inte förminskas bara.
Nej. Verkligen inte.
Så ta det inte personligt, vill jag verkligen säga. Ja. Det brukar jag säga till folk runt omkring mig. Att så här, det är dig jag är arg på, men det är inte...
Det kanske inte är representativt för övrig tid, men känslan är
jag
där
nu. Jag kanske älskar dig, men just nu
just nu hatar jag dig, men jag tänker att det är väl också en viktig läxa att ta med sig, oavsett om man är en PMS-person eller inte. Att man kan faktiskt ha två väldigt motstridiga känslor i sig samtidigt.
Ja.
Och det är väl det som många par kommer till mig med.
Mm.
Just att hur ska vi hantera de här stunderna när det blir som mest eldigt.
Mm.
Där vi liksom inte kan mötas överhuvudtaget, för en där med PMS är så flyförbannad ganska hela tiden under
och
vissa PMS-tider.
Det går
så otroligt snabbt och då står man där som icke-PMS-person och blir liksom förvirrad. Och ilska och förvirring tillsammans blir oftast väldigt svårt. Och då är det ju många som kommer till mig just för att prata om så här, men det känns som vår relation bara går stuprätt ner de här dagarna.
Ja.
Men då är det då jag tänker att man ska komma till sådana som mig för att prata om, okej, men hur kan man förebygga, delvis förebygga i och för sig, men också hantera när det sker.
Mm.
För de här sakerna kommer inte bara trolla bort, utan det här är ju någonting som man måste hantera.
Mm. Men jag tror också att just eftersom att de här grejerna är sådana saker som tänder till så snabbt och de är sådana till synes helt onödiga grejer, så tänker jag mig också att det här tipset du sa om att men faktiskt vara ifrån varandra lite eller helt eliminera risken att man är någon form av störmoment också kan göra det. Och så här, det betyder inte att man inte älskar varandra under den perioden, utan det betyder bara att just nu har vi en period, typ som ifall jag hade varit sjuk, då är det väl toppen ifall min partner inte är i närheten och låter sig själv bli lika sjuk, för då kan ingen ta hand om mig.
Det är så här standardstrategin hemma hos oss. När någon av oss blir för sjuka, då får de andra åka
hemifrån. Och fråga personen, för det är ju också, vissa människor vill bara vara ensamma, vissa människor vill så här, kan vi bara ligga här på soffan, så kan du bara krama mig så att jag är borta i din kram.
Jag träffade en kvinna en gång i tiden som berättade att det bästa sättet att hantera sin egen PMS var när hennes partner hade sin hand på fotryggen, på foten, för att så här visa att han var där.
Mm-hmm.
Men han fick inte prata. Nej. Det var ju otroligt psykologiskt förstås. Det var ju
imponerande att upptäcka det. Att här på låret funkar inte.
Nej, för det hade de provat. Men det funkar inte. Men bara liksom på fotryggen. Så blev det liksom någon balans. Hon kände hans närvaro, omtanke, uppmärksamhet. Men så fort han liksom lät så blev det svårare. Men märkte att bara satt så kunde det här hålla i sig ett tag efteråt.
Gud,
så det går att hitta små strategier som ändå kan underlätta.
Ja, och där måste man ju verkligen vara lyhörd för varandra.
Utan tvekan.
För de hade ju aldrig någonsin hittat det.
Nej.
Ifall de liksom inte hade hjälpt så ditåt. Och där är ju samspelet så viktigt igen.
Än en gång. Och på tal om samspelet så kan vi ju inte ha en podd som heter Hur är det med sexlivet utan att prata om själva sexet. Mm. Jag är fortfarande ute i skolan lite då och då har sexualupplysning. Och jag var i en högstadieskola för några veckor sedan och så körde jag en sån här associationsövning. Så här, vad är pubertet för något?
Mm.
Och då kom ju mens nästintill alltid upp.
Mm.
Och just den här skolan, jag var i 12 olika klasser. Och i säkert 10 eller 11 av klassrummen så var det killarna som sa menstruation. Alltså de som själva inte menstruerar. Generellt sett i alla fall. Tyckte jag var en liten spännande observation.
Ja,
men många ungdomar vill ju veta om mens.
Mm.
Och många ställer ju då också frågan, får man ha sex när man har mens?
Mm.
Och visst är det spännande att formuleringen ofta är så här, får man?
Ja.
För svaret är ju, ja, det är klart man får.
Ja. Vem är det man ska få för?
Eller hur?
Vi brukar ju säga att så här, om man vill så kan man alltid ha sex, såklart.
Mm, mm. Ge sig själv samtycket till att göra det. Liksom.
Under mens så gäller samma regler som när man inte har mens. Det vill säga att det ska vara samtyckt och ömsesidigt. Men sen så finns det ju vissa krångligheter som blir lite krångligare ifall man nu tycker det när man har mens. Ifall man till exempel använder tampong eller menskopp så kan ju oralsex eller analsex vara supersmidigt och märks det knappt. Men ska man ha vaginalsex så då är det viktigt att ta ut tampongen eller menskoppen ifall man använder det.
Kan ju fastna på kluriga sätt annars som inte är så bra.
Och sen så kan det ju vara nice att lägga ut kanske en handduk ifall man har sex på ett bord eller en soffa eller en säng eller vart man har.
Ja,
för det kan ju bli blodigt.
Precis. Och jag tänker att då är det skönare att kanske tvätta en handduk än att liksom byta hela bäddmadrassen. Och så.
Men jag tycker ju också att man ska prata med den man har sex med om det såklart. Ifall det är en person som har en snopp eller ifall man stoppar in fingrar och sådana saker så att man inte får en chock. Över att fingrarna blir helt blodiga eller snoppen.
Ja. Och är det då en person man ligger med som kanske inte har så mycket kunskap om menstruation så kan det också bli en rädsla som kan ta oproportionerliga dimensioner.
Verkligen. Alltså en handduk under kan ju vara bra oavsett för att alltså sex är ju kladdigt och klibbigt och sådana saker. Även vid en onanisession så kan det ju vara väldigt praktiskt att ha en handduk under.
När jag jobbade på ungdomsmottagningen så var det flera som just nämnde att de tyckte väldigt mycket om att ha sex under menstruation för att just menset blev som ett extra glidmedel. Att man tyckte att det faktiskt var ganska behagligt.
Mm.
Ifall man kanske hade svårt med att bli våt eller få lubrikation under tiden så tyckte man att menstruationsvätskorna liksom ändå hjälpte till. Och det tycker inte jag med sig att vi pratar så där jätteofta om.
Nej. Jag försökte söka lite efter detta och det enda jag hittade var liksom massa så här Aftonbladet-artiklar och sådana saker om att så här, därför blir du mer kåt under mensen. Men vad jag vet så är liksom anledningen till det, just det här du säger, att de blir klibbigare och lite varmare och det är mer blod i omlopp i det området och sådana saker. Sen så är det ju vissa som de säger att man får så här starkare orgasmer under mensen, men då kräver det ju att man tar sig till orgasmen. Och sen så finns det ju också de som tycker att mensvärk kan lindras utav att man får orgasm under mensen för att det krampar bra och släpper loss sändningar och kanske endorfiner och sådana saker.
Som det här som jag tänkte på ungdomsmottagningspersonerna, det var mer just själva glidet som var skönt. Men det är klart att det är ju mer blodomlopp i bäckenet i samband med mens. Jag menar, det är klart att det också kan kännas mer i svällkropparna i klitoris till exempel, att det blir en ökad sensitivitet.
Och man kanske också tänker mycket på sitt kön. Det pratar man ju ofta om, den sexuella feedback-loopen. Och ifall man då har mens och liksom tänker på att så här, oj, jag måste byta binda eller jag måste kolla så att menskoppen inte läcker.
Mm.
Då har man mer fokus på sitt könsorgan, vilket också kanske kan göra det, tänker jag mig.
Man brukar ju prata om medveten närvaro och fokus och mindfulness och allt vad det heter.
Mm.
Och jag tänker att det är klart att det blir en ökad medvetenhet om sitt könsorgan i samband med det. Och också den här hudsensitiviteten som vi pratar om, när det då inte är det här feber utan feber, irritationer, utan när det just blir kanske en värme och ett behag, då kan ju det göra susen.
Mm.
Men det är ju som sagt hur man upplever det. Och där igen tänker jag, är ju också det som du var inne på i början, det här med att bredda normerna kring vad mens kan göra med oss.
Mm.
För vissa kan den här hudkänsligheten vara jätteobehaglig och för andra kan det vara totalt det motsatta.
Mm.
Och att vi breddar det.
Sen så kan det ju också infinna sig ett ganska starkt lugn eller vad man ska säga när mensen kommer. För ifall man har stark PMS så brukar PMSen droppa 100% med den första mensdroppen.
Ja.
Sen så kan man ju ha andra känslor kopplade till mensen också. Till exempel att så här, yes, jag fick mens den här månaden också. Jag blev inte gravid.
Verkligen.
Eller kroppen funkar som den ska. Ja. Eller ja, det finns många besvikelse, känslor. Ja, besvikelse.
Jag tänker också på
men man vapen. Brukar känna ett lugn när mensen kommer, förutom då ifall man har väldigt stark mensvärk.
Ja, och jag tänker också med personer som har könsdysfori så blir ju menstruationen, min kliniska erfarenhet i alla fall, att då blir könsdysforin mycket, mycket starkare. Är man född i en traditionell kodad tjejkropp som då menstruerar ofta så, och inte identifierar sig med den biologiska kroppen, så blir ju könsdysforin, alltså de obehagskänslor kopplat till sin kropp, extremt mycket starkare.
Ja, men verkligen.
Och då vill jag också skicka med till er ifall ni skulle vara några av dem, att det finns också hjälp att få.
Ja, och som vi har sagt många gånger, att liksom upplevelserna är väldigt, väldigt olika.
Väldigt olika.
Mycket av det vi tagit upp är ju så här, ja men många känner så här. Precis. Eller många tänker på detta sätt.
Så en uppgift våra lyssnare får idag är att fundera kring sin egen menshistoria och framtid och se hur det är för sig själv.
Verkligen.
Menscykeln kan vara allt från 20 till 40 dagar och det kan komma mer eller mindre blod och känslorna kan vara
brunt
väldigt olika.
Och
brunt och rött. Nu är jag färgblind, så för mig är allt samma. Men att det ändå är otroligt olika, att det ska vi vara glada för kanske, för att vi är lika olika allihopa.
Ja.
Och gud vad klyschigt.
Ja.
Tusen tack för att du kom hit, Sanna.
Ja, men tack själv för att jag fick komma.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Nu kommer en lyssnarfråga. Inläsaren är inte personen som skrivit frågan.
Hej Kalle, är det okej att vara homofob?
Hej. Det här är inte första gången jag får denna typ av fråga, utan det här är ju ofta en fråga just ibland som ställs för att provocera och ibland för att man just har en typ av tanke om vissa människor som då ofta blir, ja, mer åt den negativa laddningen så att säga. Visst är det så att vi har demokratin och juridiken bakom oss när det kommer till att vi får tycka, tänka och känna vad vi vill egentligen gentemot vissa individer och grupperingar, bland annat kopplat till sexuell läggning. Men det står liksom inte över sen att få uttrycka det här eller bete sig på diskriminerande och ibland hotfulla sätt mot människor som har en annan sexuell läggning än vad man själv har eventuellt. Det är alltså med andra ord också en demokratisk rättighet att få ha den sexuella läggning man har. Och den rätten skulle jag faktiskt vilja formulera som står över dina egna tankar och känslor att vilja uttrycka ett fobiskt inställning till vissa grupper. För det är faktiskt så också, ifall vi ska luta oss på juridiken, är det så att du går med åsikter som är just fobiska kopplat till personer som definierar sig som homosexuella, så är det faktiskt brottsligt att agera på det och att uttrycka det i vissa sammanhang. Det är det som kallas för hat mot folkgrupp exempelvis, men kan också vara hatbrott som ju ofta då också är ett starkare straff kopplat till juridiken. Så summan av kardemumman, ja, du får vara homofob, men nej, du får inte uttrycka det hur du vill. Hej då! Ja, men ni ser, visst är det så att menstruation kan ha saker och ting att göra när det kommer till våra sexuella upplevelser i livet. Veckans lyssnarfråga var ju också lite kopplat till det här med fobiska inställningar, inte bara till andra människor utan också till våra biologiska funktioner. Jag tycker ju precis som Sanna att vi behöver sätta ord mer på de här händelserna i livet så att vi också kan få till en vackrare samhälle. Kunskap är sällan tung att bära. Här fick ni en till klyscha denna vecka. Och varför frångå mina traditioner? Jag vill skicka med er alla mina lyckönskningar att ni tar hand om er själva och varandra. Och så hörs vi igen nästa vecka på detta sexologiska safari. Puss och kram!
Podden produceras av Kalle Norvald och Nicky Yrla. Musik och ljudmix av mig, Nicky Yrla.